MC-podden.
Du lyssnar på MC-podden. Jag heter Johan Ahlberg.
Och jag heter Mikael Samuelsson.
Ja, Micke, då har vi ju kommit till avsnitt 4. 2023 års första avsnitt.
Ja, precis så. Nytt år, nya möjligheter.
Ja.
Ska vi se vad 2023 har att erbjuda?
Ja. Ja, i förra avsnittet, som lite snabb återblick, så träffade vi ju motorcykeljournalisten Fredrik Lundgren, hojbyggaren Ida Olsson som visade upp sitt bygge The Balvanie Motorcycle, och så rapporterade vi ju från våra provkörningar ju. Jag var ju iväg och körde nya KTM 890 Adventure.
Jag körde två BMW-modeller, M1000R och S1000RR,
ja,
i Spanien, Almeria. Sen hade vi ju Gissa-hojen också, den andra. Och du frågade ju vad jag skulle önska mig av tomten. Det var lite sådär önskelista till tomten.
Mm.
Och det var ju lite kul, för att jag tror tomten har lyssnat på podden.
Ja.
För jag fick nämligen det jag önskade mig. Och ja, då var det inte någon motorcykel. Men det var ett kommunikationsutrustning.
Aha.
Så jag kan prata med frugan när vi ska nu.
Det kanske är så att tomten har övergett renarna till förmån för någon hoj faktiskt.
Kan vara så.
Det kan vara så.
Ja.
Det är inte omöjligt. Men nu ska vi ju blicka framåt, som du sa. Nytt år, nya möjligheter och nya avsnitt av MC-podden. Så,
och vad kommer vi avhandla i detta avsnitt då, Johan?
Ja, jag tycker personligen, jag fick ett tips faktiskt. Så jag tog kontakt med Lars Klingsbo som var, eller är, initiativtagare till en grej som heter Easer, vars mål är att minska mödradödligheten i Afrika. Och det här gör man ju med hjälp av motorcykelambulanser, som i grunden är egentligen en ambulans, låter kanske man tänker en ambulans, men det här är ju en vagn helt enkelt. En tvåhjulig vagn som man drar efter deras motorcyklar då. Och så det var ett intressant möte med en person som försöker göra väldigt bra saker i Afrika.
Kommer vi ha en Gissa-hojen i detta avsnitt?
Absolut.
Ja, så då blir det snart ett första klipp och vi kör som vi brukar, tre klipp. Och så avslöjar vi facit i slutet.
Ja, så det är bara skärpa till öronen.
Spänna öronen.
Spänna öronen. Och sen ska vi äntligen, så som vi har längtat, efter att få babbla lite mer om Dr. Big, Suzuki DR750. Som vi båda två har kört en hel del med under årens lopp.
Ja, men du har ju också snackat lite med Annie Seal, ökenprinsessan.
Mm. Jo, jag fick tag på henne. Hon är ju på plats i Saudiarabien. Så precis inför start, inför prologen som körs då i årets Dakar Rally. Där hon deltar för 10:e gången i ordningen. Så jo, jag fick ett litet snack med henne och vi kommer att köra en längre intervju med henne i ett senare avsnitt av MC-podden. Men i det här avsnittet får vi lite kortare snack med henne. Det är jättekul tycker jag.
Johan, jag tänker så här, nyårslöften, är du mycket för sånt? Om vi tänker MC-relaterat.
Jag är ganska dålig på, jag har nog sällan, så är man, levt upp till dem. Liksom.
Så nej, det, men tänk MC-relaterat
ja,
då.
Ja, men då.
Vad
har
du för nyårslöften?
Jag har en
då?
Grej som faktiskt vi kan tacka coronan för lite grann. Om man nu ska tacka coronan för någonting, så är det ju att jag har ju ändå rest mycket runt om, varit runt på det här jordklotet ganska mycket och kört hoj. Men jag känner väl att i år så kan mitt nyårslöfte vara att jag ska hålla mig och utforska Sverige och Skandinavien mycket mer än vad jag gjort tidigare med motorcykel. För det är ju så fantastiskt. Sverige är ju ett av världens bästa länder att vara i på många sätt och vis. Och inte minst när det gäller att köra hoj. Det här med man kan slänga upp ett tält var som helst. Vi har allemansrätten och allting. Och så är det fantastiskt vackert och fint. Ja, det må hända att det regnar emellanåt och sådär, men nej, så det blir mer hojåka i Sverige och i liksom, ja, då menar jag hela Sverige. Man kan ju dra en riktig långbänk till en helt andra änden av landet mot var man själv bor i liksom, så att, eller dra till Norge för den delen. Det är ju ett fantastiskt land att köra hoj i, så att, ja. Eller Finland. också väldigt mycket. Mycket fina ställen, mycket sjöar. Det är lite bortglömt på något sätt. Man tänker alltid Norge när man bor i Sverige. Många gör det i alla fall. Men Finland är underskattat, om du frågar mig. Det är väl, tycker jag, ett bra nyårslöfte som jag lätt kan hålla också, känner jag.
Bra, härligt. Ja, för min egen del så känner jag ju att med familj och med jobb och heltid och sådär, så känns det som att jag måste lova mig själv att komma ut mer och köra motorcykel mer privat.
Mm.
Så att det får jag väl lova mig själv då, att jag ska köra mer motorcykel.
Nu ska inte jag säga vad du ska ha för nyårslöften, men jag ser ju framför mig att en bra grej skulle ju kunna vara att se till att din fru får MC-körkort. Det känns ju som en...
Nu har ju du nämnt det då, så då blir det ju lite officiellt. Så då får jag väl haka på det. Nej, men det vore kul. Och det gäller att hitta tid. Det gäller att hitta tid och sådär. Hoj och utrustning och kläder och sånt där, det har vi ju det mesta.
Mm.
Och som sagt, en bra kommunikationsutrustning. Så nu får vi se. Okej, det får bli en grej också. Och sen får vi väl lova alla lyssnare att vi levererar MC-podden under 2023 också.
Mm.
Vi håller det nyårslöftet att vi levererar i den omfattning vi har gjort hittills.
Ja, och vi ska lyssna på er lyssnare, vad ni önskar i podden.
Ja, precis. Och sen fortsätta att bjuda in intressanta MC-profiler av alla de möjliga slag. Så ja. Det kan vi väl lova.
Högt och lågt. Och apropå det så har vi ju en intressant person som vi tänker, ja, som jag tycker vi låter komma in här. Och det är ju Lars Klingsbo som är ansvarig för de här Easer MC-ambulanserna. Så vad säger du?
Ja, då kör vi. Vi lyssnar på Lars Klingsbo. Varsågoda.
Ja, jag heter Lars Klingsbo och jag bor i Tullinge utanför Stockholm. Och i själ och hjärta tror jag att jag är någon så här evig mopedist. Det var någonting när man var 14 eller kanske lite tidigare så där, med motorintresset som satte sig i min själ. Och min pappa höll på med veteranmotorcyklar också. Så att, och var på väldigt mycket veteranrally när jag var liten. Och så här. Så det finns lite... ett motorhjärta i mig också.
Vilket är ditt kanske första motorcykelminne? Kommer du ihåg det?
Nej, men det var min pappa hade en BMW R25 51 som han köpte på 50-talet. Och den där stod, den behöll han. Och den stod i vårt garage när jag växte upp. Och den var väl på paus medan vi var små. Men när jag var typ så här 12-13, då sparkade han igång den där. Så att då började vi åka motorcykel, han och jag, ute i skogen.
Skulle du säga att det är anledningen till att du själv började köra motorcykel?
Ja, alltså någonstans har jag planterat frön.
För när började du köra själv?
Nej, men jag började inte köra själv förrän jag var 40. Typ så. När barnen, det är ingen livskris, utan när barnen ger en utrymme och börjar köra. Då tog jag kort. Så att jag har väl kört kanske i 15 år nu.
Ja. Vad skulle du säga, hur har den hojåkningen sett ut liksom från början? Så vad hamnade du i för typ av hojåkning eller vad man ska kalla det?
Men alltså egentligen så gillar jag ju 80-talare. Och man hade ju, när man växte upp på 80-talet, så hade man ju sina drömhojar lite grann sådär. Så det var det jag började snegla på när jag började köra. Men sen så jobbar jag med bistånd och jag reser väldigt mycket och väldigt mycket i Afrika. Och av någon anledning så halkar jag in på det här med att köra offroad i Afrika då. Så då börjar jag med det hemma också.
Ja, för jag vet, jag råkade ju höra en story här om just den biten, hur det egentligen började när du skulle möta några och du tog en hoj.
Ja, det var så här att i mitt arbete så skulle jag besöka projekt i södra Kenya som jobbar mot kvinnlig könsstympning. Och då funderade jag var ensam som skulle åka ut och besöka projektet, så funderade jag, ska jag hyra en bil eller finns det möjligtvis en motorcykel att hyra i Nairobi? Och det fanns det, en Kawasaki KLR 650 fick jag tag på. Och då sa mina kompisar där att ja, men kör från Nairobi, kör bara rakt söderut tills du kommer mot Tanzania-gränsen. Tills du kommer till en by som heter Kumpa. så möts vi där på lördag klockan 10. Och det gjorde jag, och de stod där och väntade. Och sen så körde vi ju ut i buschen. Och jag kunde ju inte köra offroad. Jag hade ingen erfarenhet alls av det. Och det är ett, om man säger så här, det är ett varierande underlag när man kommer ut på den afrikanska landsbygden. Det var ju liksom allt från lera och lös sand. Och fördelen med att köra offroad i Afrika är att det finns sällan några rötter. Men allting annat finns.
Men vad skulle du säga, jag tänker på, om jag då tänker så här, ditt bästa motorcykelminne, det kanske rent av är i Afrika, eller finns det här hemma i Sverige?
Nej, men alltså, det kan man nog inte säga. Det är nog varje gång man är ute, tror jag. Oavsett så är det alltid olika upplevelser, och jag gillar ju Sverige, och jag gillar ju att sova i skogen. Så att jag har ju min hängmatta och min motorcykel, och sen så är jag ute och kör.
Pratar vi hängmatta och tarp typ? Eller
ja, precis.
Något sånt, ja. Mm. För er som inte vet, så tarp, alltså pressenning, som är lite enkelt, väldigt spartanskt tält kan vi kalla det. Ja,
över det är ett enmanstält mellan två träd. Ja. Så gillar jag ju resa i Sverige. Alltså.
Ja. Inte det bästa myggskyddet ska vi...
Jag har myggnät i den. Och jag körde Norrland två gånger i somras.
Ja, så det funkar.
Jag överlevde.
Härligt. Mm. Men hur skulle du säga att en perfekt motorcykeldag ser ut? Och vilken typ av motorcykel kör du? Nu har ju du redan avslöjat delar av det kanske redan.
Ja, nu kör jag ju bara offroad-hojar. Även om man drömmer om någonting riktigt gammalt och sådär och fint. Men nu är det offroad-hojar. Och jag skulle säga att väder, det spelar ju ingen roll. Det är egentligen bara halka som är problemet. Att det är kallt och sådär, det fixar man ju. Regn, det spelar ingen roll. Men är det halt, det där någonstans går gränsen för mig att köra motorcykel. Alla andra dagar är bra hojdagar, skulle jag säga.
Men jag tänker på då när du var där och jobbade med ditt, vi kan kalla det ordinarie jobb, så förstod jag det som att då upptäckte du en problematik där som sen ledde fram till att du drog igång det här som kallas för Easer.
Nej, men att köra, det var så här, just i den här upplevelsen som jag hade nere i södra Kenya då, när vi åkte runt några dagar och besökte byar och fick höra berättelserna om de här tjejerna som var omskurna, att det var så mycket komplikationer när de blev gravida. Att det var så många som dog hemma för att man inte kom till klinikerna i tid. Och det var ju fantastiskt att köra motorcykel där ute. Så när jag kom hem så var jag dels väldigt tagen av den här problematiken. Och sen så var det en fantastisk upplevelse att vara där ute. Så att då började jag dra in mina kompisar och kompisars kompisar, och så sa jag att det här har jag upplevt. Och det finns ett problem här. De här tjejerna dör hemma. Kan vi inte göra någonting? Och så det började väl med att vi var fem stycken som åkte ner. Lite doers, entreprenörer. Som åkte ner, och så åkte vi runt en vecka. Och så hörde de här berättelserna. Och där så startade ju en process hos oss. Att ja, men är transporten ett sånt stort problem för de här gravida tjejerna? Då borde vi kunna lösa det. Och eftersom vi åkte motorcykel så var det ju nära till hands att börja prata om motorcyklar och sidvagnar och som motorcykelambulanser då. Så att till början så började vi skissa på att bygga en sidvagnslösning. Men materialet är så klent med de här 150 kubikarna som finns där nere. Så att lösningen blev egentligen en vagn som dras bakom motorcykeln. Och alltså, lätt beskrivet så ser det ut som en solstol på hjul, eller en sulky som är bakom motorcykeln. Och rent tekniskt så fungerar det ju jättebra.
Jag tänker på motorcyklar du pratar om. Det känns som att i större delen av Afrika så är det typ de här indiska som du beskrev, TVS eller något liknande varianter.
Ja, det är indiska eller kinesiska. Vi försöker använda just TVS:erna, de indiska, så mycket de går. De är otroligt tillförlitliga och billiga. De kostar 10-12 000 kronor. Och Ja, men de håller bra.
Mm. Det är inga problem att dra den här vagnen. Nej. Eller någonting, så att...
Och det är väl 12 hästar eller något sånt där i de där. Och köra med ett släp. Släpet väger 45 kilo och sen sitter det någon människa i det där. Ja, en stor gravid kvinna kan ju vara 100 kilo. Så att dra 150 kilo, det är liksom inga större problem. Normalt sett. Sen kan det ju finnas vissa områden som är väldigt bergiga. Och då kan det ju vara en utmaning både uppför och nerför. Men generellt sett så funkar det bra.
Men jag tänker för lyssnarna, om vi skulle kunna beskriva den här vagnen lite mer, så här, inte helt i detalj, men lite mer ingående. Du sa en rullande solstol. Och det är väl precis som du säger lite grann så. Det finns ju lite tak på den, så här, solskyddstak också.
Det är lite tak och...
Jag tänker på fjädring och sådär, att det är som en svingarm eller vad man kallar det.
Ja, när vi började konstruera det här så tänkte vi att vi måste utgå från lokala material, det som finns. Och dels var det ju de här motorcyklarna, TVS-erna. Ja, men då tar vi framhjulen från dem och så tar vi fjädringen och vi tar stänkskydd. Och sen stål, fyrkantstål bygger vi i. Sen så är det några delar som är lite plattjärn då. Och så bygger svingarna också i samma material och samma lager i svingarna som det är i hjulen och sådär. Så att ganska enkelt. Men sen är det ju då en kula och en kulhandske som det är på, alltså vanliga släp. Det är ju en flaskhals för oss, för det finns ingen biltema i Nairobi än.
Nej, just det. Mm.
Så att de måste vi ta in utifrån nu då.
Ja. Och så har ni en liten, beroende på modell, en svetsad anordning, eller så kallad en konstruktion som sitter på motorcykeln.
Ja, just det. Kulan, det sitter ju en liten ram på motorcykeln med kulan då.
Ja. Jag tänker på, hur har det gått så här långt? När började hela verkliga, liksom i praktiken, när ni började leverera de första, eller bygga eller vad så kallar det?
Första gången, den här resan som jag gjorde när jag såg problemet, det var 2014.
Mm.
Sen har det väl gått ganska långsamt under en tid i utvecklingen. Och sen så har det ju skjutit fart nu då. Så att när vi såg det här, att det funkade rent tekniskt, när vi hade tre stycken ute, och så såg vi att det här funkar ju faktiskt. Men vad vi inte hade koll på var ju det operativa. Alltså vem ska sköta det här och hur ska de få ekonomi och vem ska tanka och vem ska man ringa och allt det där. Så då gick vi in i en pilotfas. Då sa vi bygger 30 stycken. Och sen så lånar vi ut dem till olika typer av aktörer, organisationer eller entusiaster av något slag. Och så får vi se vad som funkar. Så någon gång under coronan så nådde vi de här 30. Och då så att vi har dem ute i Kenya, Tanzania, Chad, Burundi. Sen så har vi fått in två stycken in i Somalia också, men de är inte operativa. Så att nu börjar vi få ana konturerna på hur vi ska få det operativt. Men det är väldigt olika från olika kulturer också. Men vi fick ju, under coronan så fick vi en förfrågan då från en organisation som står ganska nära. De har 35 kliniker. De hjälper till med 11 000 förlossningar om året. Och 95% av de tjejerna, de går till fots för att ta sig till kliniken. Resterande är ju så dåliga så de måste bäras på bår. Och jag har ju sett de där bårarna och då har de två bärarlag med åtta personer. Så att de är fyra stycken som bär åt gången. Och sen så, man går väl några hundra meter och sen så turas man om. Så det krävs åtta pers för att bära den här båren. Och hur långt de orkar gå med det här, det vet jag inte. Men det är deras verklighet som de har nu. Och under 21 då, så åkte vi ner och så utbildade vi ett team där att bygga dem. Och sen så har de haft en process när de har också utbildat klinikerna hur de ska sköta det här. Och sen så har klinikerna fått låna dem. Så missköts de, då tar vi tillbaka dem. Men de första 12 månaderna där så gjorde de 11 000 transporter med 19 ekipage. Och det här är till en kostnad mindre än en Land Cruiser. Så att det är otroligt kostnadseffektivt. Fast det är ändå pengar som måste fram någonstans ifrån så.
Men hur ser det stödet ut? Liksom rent, alltså både ekonomiskt och vad man kallar det, genom mänskligt handlande?
Ja, nu fick vi lite pengar från Radiohjälpen, genom Musikhjälpen det året. För vissa mjuka delar med utbildning och så. Själva hårdvaran, den har vi samlat in genom den här ICER-föreningen. Alltså stål och motorcyklar och så här. Så det har vi löst.
Så det är ideella krafter i Sverige?
Ja, det är ideella krafter.
I Sverige?
Ja, precis. Mm. Och sen är det väldigt mycket frivilligt arbete från individer och även från företag som går in i det här och hjälper till.
Mm. Men jag har förstått som att det har varit lite blandning mellan att i vissa fall så har vagnarna tillverkats till fullo i Sverige. Men i vissa fall så har det, eller har jag missförstått, så tillverkas de på plats i respektive land.
Nej,
eller
i princip, vi har haft en verkstad i Nairobi som har byggt vagnar, men den var ju tvungen att lägga ner under coronan. Men vi startar om den. I Burundi har vi också en verkstad som kan bygga nu. Men i några fall så har vi byggt dem i Sverige i delar, så att det blir platta paket. Som till Chad till exempel. Där flög vi ner dem och hade dem under armen i princip. Och svetsa färdigt på plats.
Och vad skulle du känna eller säga, vad har varit de kanske främsta bromsklossarna eller kanske utmaningarna så här långt?
Alltså det är ju lätt att stirra sig blind på att man inte har pengar. För det har vi inte. Det här är en urusel affärsidé att lösa transportproblem för de allra fattigaste tjejerna ute på afrikansk landsbygd. I sin natur är det en dålig affärsidé. Däremot är det en bra verksamhetsidé. Så att man får ju vända på olika stenar och lösa det liksom. Och,
så rent operativt man ska säga, så har det inte varit några jätte... Utan folk de har inte varit skeptiska till det här på plats. Utan de har verkligen... Förstår du vad jag menar?
Ja, och jag ska säga att det är både och.
Mm.
Och det är lite grann olika kulturer också. För att så folk har ju inte sett något sånt här. Det är ju som ett UFO som kommer. Det är aldrig någon som har sett en motorcykel med en vagn och så ska man sitta i den. Det är klart att folk kan vara rädda eller skeptiska sådär första gången man ser det. Men vi försöker ju ändå vara ute med vagnarna och att folk får prova åka innan det behövs. Så att man har tagit avdramatiserare. Så.
Snacket går så att säga.
Ja.
Att
det blir... så i Burundi så har det blivit accepterat, absolut. Och fördelen med Burundi är att man faktiskt vill föda på kliniken. Bland Masaier i Kenya, där traditionellt så föder man ju hemma. Och man åker inte till kliniken förrän det är någonting som är galet. Och då ringer man oftast för sent.
Jag tänker på... Om vi ska titta lite framåt, så här, hur ser närmaste framtiden ut för ICER?
Ja, men vi nästa, den fasen som vi är inne i nu är ju att nu bygger vi 300 vagnar. Och fram till 2030 då ska det finnas 3000 operativa ekipage ute. Det är liksom...
hur tänker ni i nära framtid att ni ska nå dit så här, rent krasst?
Ja, i Burundi där det har gått så bra nu då, så är det egentligen bara att skala upp. Så att vi har skickat ner en container nu med stål och tyg och så här för ytterligare 100 ekipage. Men det måste ju på något sätt också kommersialiseras lokalt. För att nu är de så duktiga i den lokala organisationen så att de kan sälja till andra organisationer. Alltså till FN-organisationer eller... Röda Korset eller katolikerna så här. Så på det sättet så tror vi att de kan få ekonomi i det lokalt. Att vi inte behöver stoppa in så mycket pengar i det utifrån.
Hur skulle man kunna säga, de som lyssnar nu, eller hur kan vi vanliga, vi kan kalla det vi vanliga dödliga hojåkare här hemma i Sverige hjälpa till bäst?
Ja, Så som vi har jobbat strategiskt är att vi bygger socialt kapital först, så kommer pengarna sen. Alltså, vi ordnar ju motorcykelresor ganska regelbundet, en eller två gånger om året, till Kenya. Där vi tar med oss, bjuder med folk ut för att se hur det här funkar i praktiken. Och har man sett det här, då finns det ju olika sätt att engagera sig sen. Antingen så kan man ju hjälpa till att utveckla produkten eller de här tjänsterna runt omkring som vi behöver. Eller också hittar man på någonting för att dra in pengar till det.
Mm. Men hur får man reda på mer om det här då? Vad ska man vända sig?
Ja, lite grann finns det på hemsidan. Men jag kan säga att vi är duktigare på att svetsa än att bygga hemsida.
Ja.
Så men om det finns någon av era lyssnare här nu som vill engagera sig i att utveckla hemsidorna och det här digitala. Så ja. Välkommen.
Ja. Men det, i nuläget så är det Ezer med EEZER.org om inte
ja,
jag
exakt.
Minns
det. Eller SC.
Mm. Ja, det är det SC också.
Ja.
Okej. Okay. Så erik.rudolf.se. Där kan ni gå in och läsa mer, och jag vet att ni även har möjlighet att man kan swisha och man kan bidra ekonomiskt om man vill det. Men annars är det ju, har man kunskaper och sånt har jag förstått, så behöver ni hjälp också med allt egentligen.
Ja.
Ja. Så, men annars har du någonting så här, du tänker att för att knyta ihop säcken som du skulle vilja dela med dig av?
Jag tycker att det är fantastiskt alltså, med den här hoj-communityn. Så när vi är ute på event så här, så finns det så många som vill hjälpa till. Det finns så mycket vilja och godhet i motorcykel-communityn i att hjälpa till med det här. Och det där ger ju en otrolig energi såklart för oss. Den här uppmuntran. Och att folk vill hjälpa till på olika sätt.
Ja, men Lars, jag tackar dig för ja. Att du delar med dig.
Vad kul att få vara med.
Ja, tack så mycket. Ja, men vi tackar Lars Klingsbo för att han tog sig tid att snacka med oss. Och för dig som vill veta lite mer om hela det här projektet med Ezer och deras MC-ambulanser, så surfa in på www.ezer.org. Och Ezer då är med EEZER.org. Men jag tycker vi drar vidare. Nu känns det dags att köra en gissa hojen. Jag tänker, Micke, hur går det till? Det känns som att man kanske behöver repetera det lite kort för de som kanske inte har hört tidigare. Bara lite enkelt.
Nej, vi spelar ju upp ett ljudklipp.
Ja.
Och så får man helt enkelt spetsa öronen. Och ja. Lyssna och försöka lista ut vad det är för motorcykelmodell.
Mm.
Helst märke och modell och kubik, om man nu är så duktig.
Mm. Och sen helt enkelt vad det är för hoj
ja.
Det handlar om.
Och sen så spelar vi upp ett klipp lite senare.
Mm.
Och sen ett tredje avslutande klipp.
Ja.
Och då avslöjar vi också facit.
Just det. Ja, men så då kör vi. Gissa hojen med MC-podden.
Det var första klippet i detta avsnitts Isahojen. Får man hålla sig till tåls lite grann, och så spelar vi upp ett ljudklipp lite senare. I första avsnittet, Johan, så nämnde jag lite grann om en resa som jag gjorde när jag skulle köpa en motorcykel. Och det handlar ju om den här Suzuki DR750S, den så kallade Dr. Biggen. Det var ju nämligen så att du, Andreas och Anders, ni bildade ju en motorcykelklubb, Johan. Svenska offroad-entusiasterna.
Ja.
Eller klubb och klubb. Vad var det för något?
Vi hade ju ingen klubbstuga, men det var ju liksom en entusiast. Ja, svenska offroad-entusiasterna helt enkelt. Slags klubb, det var det ju definitivt. Vi till och med tillverkade ju under en period medlemsinningen Dyngan.
Och sen hade vi märken också. Ja. Broderade märken, kommer jag ihåg.
Men det var ju väldigt Stockholms orienterat på den tiden, kan man väl säga, även fast vi hade våra utflykter land och rike runt och så. Vi var ju liksom en löst sammansatt grupp av människor som ofta träffades på onsdagar framförallt. Men även vi arrangerade ju 3 stycken grejer årligen, återkommande saker som var 100% offroad i april. Och sen var det ju 100% grusbus under sommaren. Och sen var det ju 100% vilse, ofta i typ oktober någon gång. Och det var ju då en nattorientering. Så att, men det var ju liksom, fokus var ju grus. Och det var ju väldigt så här Dakar och liksom, det var ju stora drömmen för väldigt många. Kanske inte alla, men det var liksom den grejen. Det var liksom någon slags mantra kring alltihopa. Man körde efter roadbooks som det kallas, med så här vägnoter då. Man, ja, men det var, här var ju före liksom dagens GPS-navigatorer och sånt där som man hade, alla hade. Liksom och så här, utan nu körde man med stora kakburkar på styret i princip, med rullar med papper där det stod kör 200 meter, sväng vänster där, kör över den bron, sväng höger och så där. Så att det där gjorde ju att alla kunde ju köra sitt eget tempo och ändå hitta runt på massa roliga sträckor då.
Men det, när du berättar det här, då väcker det så mycket minnen hos mig. Jag tänker på att det som du säger, att det fanns en liten Paris-Dakar-dröm.
Ja.
Och så åker vi runt här i Roslagen på grusvägar.
Ja.
Det är fantastiskt.
Ja.
Men då var det ju som så att då var det ju stora offroad-maskiner som gällde.
Mm.
Och då kommer jag ihåg att du, och jag tror att det var Anders också, som hade de här Suzuki DR 750 Big. Och jag vet att jag hörde av mig till dig, för jag hittade en till salu. Och så åkte jag helt enkelt dit, och det var då jag fick låna dina usla textilkläder. Och jag åker ju på en tid på året då det inte är speciellt varmt. Det var väldigt kallt. Jag kommer inte ihåg vilken månad det var, Johan, men hur som helst var det grymt kallt. Och jag åkte ner med tåg, blev hämtad vid stationen av säljaren. Och sen så kikade jag på den där motorcykeln, och den var ju blåvit då. Och jag kollade lite på den lite snabbt, kände ju direkt att jag ville åka ganska snart, för att det kommer ju ta tid att åka hem. Lite slarvig var jag i min kontroll av motorcykeln, kan jag villigt erkänna. Men
vilket del av Sverige var du?
Nej, jag kommer inte ihåg.
Var det typ Jönköping, eller var det längre söderut?
Nej, det var längre söderut. Nej, jag minns inte.
Nej,
det är så dåligt. Men och jag köper den där hojen och jag åker hemåt i alla fall. Och det blir ju kallare och kallare. Mm. Och det regnar och det regnar. Och jag stannar någonstans efter vägen och börjar vill ha något varmt. Så jag käkar något varmt och så drack jag säkert något varmt. Och jag dricker inte kaffe, så jag vet inte vad jag fick i mig riktigt. Men, och jag kommer ihåg att det var en polispatrull som stod vid någon bensinmack som jag stannade vid. Och de frågade liksom så här, ja, hur går det egentligen? De såg det bara dröpa mig där. Inget Gore-Tex överhuvudtaget. Så jag sa att det är en utmaning, men jag får åka hem liksom. Det är inte mer med det. Jag ringer mina föräldrar efter vägen. Man hade ju inte mobil på den tiden. Det tror jag inte. Utan jag ringde väl till dem någonstans, och så sa jag det att pappa får vara beredd liksom att åka hem till min lägenhet och tappa upp ett varmt bad, för jag kommer komma stelfrusen. Och jag åker med den där hojen, kommer hem och det är tokmörkt. Ställer den där nere, bara nedanför porten. Och så upp, och sen så lägger jag mig i badet i alla fall och tinar upp och av med kläderna där, kommer jag ihåg. Då frös jag nog fruktansvärt. Det sjuka i den här historien, det är ju det att jag tyckte att hojen svajade väldigt mycket på motorvägen när jag åkte. Alltså den krängde fram och tillbaka, och jag tänkte så här, är det så här att köra stor offroad motorcykel? Är det så att köra den här Suzuki DR Big? Ingen aning. Så att jag tänkte inte mer på det. Men när jag sen synar hojen på morgonen efter, då är 7 ekrar av på bakdäcket, på bakfälgen. De är rakt av bara. Jag kommer ihåg att jag blev lite förbannad, jag blev rädd. Och så ringde jag upp säljaren och frågade så här, visste du om det här? Och han bedyr att han inte kände till det då. Men jag tror att han gjorde det, eller att han åtminstone har sett det. Och då kommer jag ihåg, Johan, att vi hjälptes åt där och byta de där ekrarna på bakfälgen och fixa till det. Men helt sjukt alltså. Så mycket som det svajar när jag åkte.
Den här Dr. Big, eller 750S, DR 750S från Suzuki då, den kom ju in på marknaden här vid 88, om inte jag minns fel, 1988. Och så var den väl som du... Hur länge var den på marknaden egentligen? Det var inte så många år den fanns.
Nej,
egentligen.
Jag tror det var 2 år. Jag tror 1990 så blev det DR 800. Den ökade lite i volym där. Och sådär. Mm. Men det mest fascinerande med den hojen, DR750, det var att den hade 29 liters tank.
Ja.
Det var ju ascoolt. För när vi pratar Paris-Dakar, då vill man ju ha helst en stor tank. Man vill ha extra tankar.
Mm.
Jag vet, Johan, att du diskuterade på din att du ville ha bak. Du ville ha extra tankar bak.
Mm. Vilket jag också hade sen.
Du hade det, va?
Ja.
Med någon koppling däremellan. För den här dubbla tanken fram, den som var standard, den hade ju dubbla tanklock med någon liten överföring där med. Så när man tankade den där hojen, det var så coolt, för då hade man två tanklock. Mm. Så tankar man i den ena och flyttar man över och tankar i den andra.
Ja.
29 liters tank på en hoj från 88.
Ja, det är coolt. Och då liksom snackar vi ju, i och med att den här stora då, den var ju 727 kubik encylindrig. Så det var ju, man hade ju någon slags
dekompressionshandtag, ja.
Precis.
Som man tryckte in innan då, innan man kunde starta den.
Ja.
Det var ju ingen kick, det var ju elstart.
Och det där var ju en liten procedur som man var tvungen att sköta, för annars så, ja, det blev ju väldigt tufft för startmotorn annars, kan man säga.
Och du kittade ju din ordentligt. Vi pratade om extra tankar bak, vi pratade om du lackade om din, va?
Mm.
Du ville ju lite ha det där DRZ-stuket då, som ett Paris-Dakar-hojarna kallades.
Ja, precis. Suzuki tävlade ju i Dakar-rallyt, det här kända ökenrallyt då, som ursprungligen gick då mellan Paris och Dakar i Senegal i Afrika. Och de tävlade ju där från att hojen kom fram till 92, så satsade de ganska hårt i Dakar-rallyt, minns jag. Men så vitt jag minns så vann de aldrig racet. Men hur som helst, det där gjorde jag i alla fall. Jag var ju lite Suzuki-intresserad på den tiden. Att det var ju DR-hojarna som var liksom de hojarna man skulle ha liksom för att smiska fram på grusvägarna.
Och kommer ihåg en annan sak med den här modellen? Det var att den hade den här anknäbben fram.
Ja.
Och den har ju Suzuki återintroducerats på V-strommen nu.
Precis.
Så den ser ju, man får lite flashbacks när man tittar på den.
Ja.
För då har den där anknäbben.
Mm.
Och sen skärmen under, framskärmen under.
Jag kommer också ihåg att det var så här vissa grejer som man tyckte var så häftigt på den här DR-biggen. Det var ju, jag kommer ihåg, den hade ju dubbla tändstift. Och det var också så här, man tyckte det var lite high-tech liksom. Det var liksom, det var ganska tidigt ute. Det var inte alla som hade kommit på den där tekniken med det. Och jag kommer också ihåg att den var ju väldigt så där, att det var ju inte en hoj som man ville köra på för låga varvtal med. Ner liksom och plåga ner på, för då kunde den ju få ganska abrupta stopp. Liksom,
ja, ja, och så var den ju, den var rätt hög också. Man satt där med liksom man vill gärna få ner fötterna i tid om man är ute i terrängen och kör.
Mm.
Men det var ändå rätt smidig att hantera när den väl var på rull. Om man hade gas.
Jag vet ju att när 800 kom sen, DR800S, som kom då 90, då liksom, det var ju mer eller mindre liksom en kopia av föregångaren, så att säga, förutom motorn då. Men också att man sänkte ju sen sadelhöjden, vilket var en ganska stor grej, från 890 mm till 876 mm. Just på grund av det här att många hade ju hört av sig antagligen då och återkopplat att de tyckte att det var lite väl hög sadelhöjd på den.
Säkert var det så. Sen tror jag man frångick 29 liters tanken och dubbla tanklock.
Mm,
den blev väl säkert, jag vet inte, 24-25 liter någonting.
Precis.
Så att den vart ju inte lika häftig på det sättet.
Ja.
Jag har sett några sådana där till salu när man har haft bevakning på blocket.
Ja. Det jag tycker är lite kul ändå, det var att när den då blev 800 från 750 då, som egentligen i verkligheten var 727 till 779 kubik, så var ändå skillnaden bara 2 hästkrafter. Så det tycker jag är lite intressant egentligen. Ja. Med, om man tänker på dåtidens kontra nu, hur mycket mer man hade kunnat fått ur de här maskinerna då. Men samtidigt då, så med det här så blev den ju hela 15 kilo tyngre på grund av att den fick ett nytt avgassystem. Det har ju blivit allt tuffare på den här fronten. Liksom. Nu har man ju blivit duktigare på att skapa avgassystem som faktiskt kanske rent av väger mindre än föregångarna, så att säga, när man uppdaterar. Och ändå då erbjuder bättre avgasrening än årsmodellen tidigare, så att säga. Men Micke, jag tänker, ja, du hade ju lite strul där i början med strulande bakhjul. Men jag tänker på, har du något annat skönt, roligt sådär minne av DR750? Vad är liksom helhetsbilden som du... Är den hoj du rekommenderar nybörjare, eller vad man ska kalla det? Eller egentligen vem som helst?
Ja, men nu tror jag man måste vara mer freaky.
Ja.
Det är lite klassiskt offroad-styck. Ja. Jag vet ju att de andra större offroad-hojarna, ökenhojarna, de är ju populära. Mm. Africa Twin till exempel, Hondas, den säljs ju bra.
Mm.
Jag är ju lite Blocket-nörd, så jag kan ju sitta och titta där och då märker man att de går. Mm. Speciellt de här färgsättningarna som man gillar.
Ja.
Hondas, HRC, du vet det här blått, rött och vitt, de går ju för dyra pengar.
Ja.
Och sen har du Yamaha, Tenere och du har ju Transalpen och allt möjligt.
Ja.
Men jag vet inte om jag kan rekommendera det här till en nybörjare direkt, men det är billiga hojar att äga och de kostar ju inte så mycket i försäkring.
Nej.
När de är äldre.
Ja.
Men de nya, alltså större off-road-hojarna från BMW och från Yamaha och Honda, whatever, så är ju de är ju så mycket mer lättkörda än de där hojarna.
Ja.
Så vi körde ju lite hardcore på den tiden. Men det jag minns kring de här hojarna i alla fall, det var att vi fick ju en idé att vi skulle bli sponsrade på något sätt. Det var ju det som var lite crazy från vår sida.
Mm.
Vi tänkte ju så att vi gör något häftigt av det där. Och jag kommer ihåg att vi pratade...
Nu tänker du på att vi var tre stycken kompisar som hade mer eller mindre identiska hojar.
Ja,
mm.
Och då fick vi för oss, jag vet inte vem som kläckte den idén, men att vi skulle få någon typ av sponsring. Och jag tror att det var undertecknad här som ringde till Prips och bad att få prata med reklamavdelningen. Och frågade så här, kan inte ni göra någonting åt oss att ni kan bekosta en lack och dekaler så att vi kan få en Coca-Cola, en Fanta, en Sprite-hoj eller något? Helt sjukt. Och han frågade så här, jaha, vad tänker ni då? Ja, men vi syns ju ute i trafiken och på events etc. Så här, mycket klubbträffar och sånt. Ja, men vad får vi ut av det, sa han så här. Glöm det, sa han. Så, nej, okej, tack. Och så lägger man på liksom.
Handoff. Det var slut på den storyn.
Ja.
Ja. Nej, men vi har väl mycket roliga minnen från den hojen, det måste man väl säga. Men det har ju hänt extremt mycket. Det här var ju ändå en, vi kan kalla en rå offroad-hoj utan någon som helst hjälp. Alltså då tänker jag på tekniska förehjälpmedel i form av ABS och antispinn och
nej, fanns ju inget sånt. Det var bara att köra, det var bara gasa, ja. Och bromsa. Bromsa så gott det gick.
Ja.
Bromsarna var väl inte av den bästa kvaliteten, alltså om man jämför med nu. Då var det dags för det andra klippet i Gissa hojen. Så ni som har suttit och väntat, varsågoda, lyssna noga. Här kommer klipp nummer två.
Gissa hojen med MC-podden. Ja, och där hörde vi ju andra ljudklippet i Gissa hojen. Och,
då kan jag ju fråga dig så här, Johan.
Ja.
Vet du vad det är för hoj?
Ja. Det är en väldigt, utan att avslöja för mycket, det är en väldigt populär motorcykel skulle jag våga påstå.
Ska vi ge någon mer ledtråd så här efter andra klippet? För sen, efter tredje så avslöjar vi.
Ja.
Vad kan du säga mer? Mer en populär motorcykel.
Mm.
Vad tänker du?
Det är en väldigt populär motorcykel som för såväl nybörjare kan vi väl kalla dem till mer erfarna motorcykelförare. Vi kan också avslöja att det faktiskt... nej, vi får nog inte avslöja så mycket mer där kanske, kommer jag på nu.
Är det en äldre eller en nyare hoj?
Det är lite modernare hoj skulle jag vilja säga.
Okej.
Ja. Vi pratar 2000-tal. Mm. Vi kanske rent av pratar 2010 och framåt. Någonstans. Så.
Oj då, okej.
Okay. Ja.
Ingen mer än så? Nej.
Nej. Finns både som naken och påklädd modell.
Nu tycker jag det är dags för lite Anisil. Nu vill jag höra Johan hur det gick och snacka lite med henne inför Dakar-rallyt.
Mm, spännande. Nu blir det Anisil direkt från Saudiarabien.
Hallå!
Ja, god morgon Annie, som vi pratar med direkt från Saudiarabien, från Sea Camp, lite norr om huvudstaden Jeddah. Och du är ju fullförd med att ladda inför morgondagens start i Dakar-rallyt.
Ja, alltså, oj, det har ju redan dragit igång. De här första dagarna innan start är väldigt intensiva. Fordonen kommer med fraktbåt, det ska hämtas från hamnen, det ska skruvas ihop delar som inte sitter på plats. All utrustning ska på, det ska köras en shakedown, det ska besiktigas och så sen äntligen så får man ju ställa sig på podiet och åka iväg på den klassiska prologen. Den är tillbaka. Den har varit borta ett tag, men nu är den tillbaka, prologen, tidskvalet.
Och tänker för lyssnarna som inte har hängt med här, så är det ju så här att det är ju, så vitt jag minns rätt här nu, så är det 20 år sedan som Dakar-veteranen, kan vi kalla det nu tycker jag, eller ökenprinsessan, som du också kallas, Anisil, som du körde ditt första Dakar-rally, då på motorcykel. Men
ja,
nu så står du på startlinjen i ditt 10:e Dakar-race. Och denna gång med tillsammans med en tysk tjej som jag knappt vågar, Annette Fischer heter hon väl. Och ni ska köra en sån här side-by-side, en liten bil, den kallas väl YXZ1000R Turbo Prototype har jag förstått, från Yamaha. Och det är väl fabrikssupport och grejer på det där har jag förstått.
Ja, det här är ju ett samarbete mellan det tunga teamet X-Ray som även bygger X-Ray minibilarna och även med utvecklingen av Audis nya EQ-tron rallybilen här. Så att de gör ett samarbete med Yamaha och då har man byggt, och det är nästan så jag inte vill kalla det för en bil.
Nej, precis.
Visst, den har fyra hjul, men det är som två motorcyklar i en, alltså den har en helt annan karaktär än en bil, och den är ju öppen också.
Ja.
Så att den är inte, det är inte liksom en helt stängd kaross. Så att det här är liksom mitt emellan motorcykel och bil skulle jag vilja säga.
Ja, och du har ju ändå genomfört Dakar-rallyt 5 gånger på motorcykel, vilket är en bragd i sig. Och var det 2010 kanske som du vann damklassen i Dakar-rallyt?
Ja, precis. Och ja, det var mitt bästa Dakar-rallyt trots allt som hände då.
Ja.
Med ramla ner i ett gruvschakt och sånt där. Så, ja.
Ja. Jag minns
det hände grejer.
Helikopter, lyft och grejer och allt vad det hette. Men jag tänker, och du är ju den enda svenska förare, både manliga och kvinnliga, eller manlig eller kvinnlig förare som har genomfört det både på motorcykel och bil. Vad skulle du säga, vad är de stora skillnaderna, liksom, vad är den största, jag menar, vad är den absolut största skillnaden mellan bil och MC att genomföra som förare?
Grundläggande för mig, motorcyklarna, det är de riktiga hårdingarna, det är de riktiga hjältarna, det är det riktiga Dakar.
Mm.
Det är det hårdaste sättet att köra. Dels utsätter du dig själv för oerhört mycket mer fysisk påfästning och risk och blåmärken. och det var ju där Dakar började. Sen nu när jag åker bil, det är ju mycket mer komplicerat ska jag säga. Bilarna är ju mer komplicerade och känsliga, du måste ta mycket mer hänsyn. Samtidigt så är det ju lättare för att du blir inte lika sliten själv. Och så är man två stycken, så när en är trött kan den andra hålla ångan uppe på något sätt. Och man kan stoppa i sig mat medan man kör och man kan liksom, ja, hålla helt enkelt humöret och ångan uppe.
Ja, precis. Och navigeringsbiten kanske också, ja.
Ja, precis. Samtidigt tycker jag nu, jag har ju både kört och nu är co-driver. Jag skulle ju helst både köra och navigera själv i bil. För jag tycker det bara är krångligt att förklara. Det går mycket fortare att liksom titta på rullboken och så bara pang, bestämma sig.
Ja, men det finns inga saker. Är reglementet emot det så att säga? Man får inte det?
Ja,
eller
det är borta nu. Det har funnits, men nu får man tydligen inte göra så. Utan det ska vara lite med, det är de här nya World Championship-reglerna som har trätt i kraft. Och då får man inte vara ensam i bilen längre. Så att, jag hade tyckt det var ballast. Men bil har ju sin tjusning, absolut. Men jag, hjärtat klappar fortfarande för motorcyklarna.
Men vad var det? Jag vet ju att det var mycket skador inblandat. Du har ju brutit stort sett varenda ben i kroppen. För att överdriva lite grann, men ändå väldigt många ben. Och du har ju haft väldigt mycket skador och sånt. Var det det som var den största anledningen till att du gav dig på bil istället för hoj, eller?
Ja, man kan säga att min kropp började tröttna på mig.
Ja,
ja, jag slet sönder en axel rätt ordentligt, gjort en axelrekonstruktion och sen har jag ju massa diskar som är trasiga i ryggen och sådär.
Mm.
Så jag kände att när man är närmast 45 som jag gjorde då, så tävla mot de här 25-30-åriga superraketerna, liksom, det var... Kroppen pallar inte. Det blir för mycket risk.
Men vad har du, vad är målsättningen nu då i start i rallyt här nu?
Ja, alltså vi kör ju en klass som heter T3 och det är de här prototypbilarna som väger, de väger väl knappt 1000 kilo och så får man väl ha 170-180 häst och ja, fyrhjulsdrivet och ditten och datten. Vi hoppas ju komma på en topp 10:e plats där, men nu ska du veta att det är en ganska hård klass, det är nästan 50 startande ekipage och det har liksom från att vara en liten hobbyklass som det var från början med de här små hemmabyggarna, så har det nu blivit fabriksbilar, så att helt plötsligt så är konkurrensen mycket mycket hårdare, så vi får se hur det går med det.
Ja.
Sen vill vi såklart bli bästa helt kvinnliga team och det betyder att både förare och co-driver måste vara damer då. Och det vann vi ju förra året, men nu finns det 5 helt kvinnliga team på startlinjen och då räknas alla kategorier om det är T1, T2, T3, T4. Men nu är vi 5 stycken. Jag tror vi åker T3 och T4 klassen allihopa. Så den satsar vi på att vinna, men det är nog inte lätt längre. Förut var det lätt att vara ensam tjej och sådär, men det är inte längre.
Nej.
Så att,
Men Annie, jag tänker att vi tar ett längre snack efter Dakar-rallyt helt enkelt, där vi fokuserar på hoj och hela din resa egentligen från alla möjliga ställen du har varit på, tänkte jag. Ett personporträtt här i MC-podden.
Ja, men gärna.
Så,
det finns mycket att berätta om.
Ja, det förstår jag. Så tack så mycket för att du tog dig tid och stort lycka till nu i rallyt.
Jajamän, ni får inside story sen då. Så kör vi.
Ja, tack så mycket.
Hej.
Hej. Ja, och när det här avsnittet spelas in så är ju rallyt på gång här precis. Så att vi håller tummarna helt enkelt och ser fram emot att snacka lite mer med Annie i ett kommande avsnitt av MC-podden. Nej, men då, Micke, tycker jag det är dags att köra tredje julklippet i Gissa hojen.
Varsågod Johan, tryck igång.
Gissa hojen med MC-podden.
Ja, och där hörde vi tredje och sista klippet i det här avsnittet av Gissa hojen. Då är det dags kanske att avslöja facit, Johan. Och vad säger vi om denna motorcykel? Tror du förresten att många har gissat rätt? Du sa att den var populär hoj.
Mm.
Då bör ju väldigt många känna till den här hojen. Och även kört och kanske rent av äger en sån.
Ja, det skulle man våga påstå. Och... som säkert en del redan har listat ut så handlar det alltså om Kawasakis omåttligt populära ER6 som snabbt efter att den lanserades 2005 blev en väldigt populär modell, så pass att det blev den mest sålda motorcykeln i Sverige och dessutom utnämndes till världens vackraste motorcykel. Ja, kan man ju snacka om succé. Och det här då uppe på att den var väldigt pris en billig motorcykel helt enkelt. Där man faktiskt fick ganska mycket körglädje för pengarna måste jag säga. För att vara en så pass budgetmodell som den då handlar om. Som ändå då är en modell som inte heller känns så himla budget egentligen. Utan ja, en rolig och extremt lättkörd modell med en pigg 649 kubiks vätskekyld Pirelli-twin som har en toppeffekt på 72 hästkrafter och 66 Nm vridmoment som bäst. Och det här då tillsammans med en låg sadelhöjd och en smal sadel. En låg sadelhöjd på 785 mm som då helt enkelt underlättar att sätta ner fötterna vid stillastående. Och allt det här gör ju att det här är en väldigt lättkörd modell som underlättar för såväl nybörjare men även blev en poppis modell för de som har kört betydligt mer än så. Och modellen finns ju både som naken version ER6N och kåpförsedda ER6F. Och där de båda är rent tekniskt är identiska med varandra egentligen. Och 2017 ersattes ER6 av Z650.
Då börjar vi närma oss slutet av avsnitt 4 då, och vi vill påminna alla lyssnare att det går bra att mejla feedback och önskemål till redax@mcpodden.se. redax@mcpodden.se.
Ja.
Vad mer Johan har vi som kommunikationsvägar till oss?
Ja, man kan ju tipsa om att följa oss på Instagram för den som har tillgång till det. Finns vi ju där på MC-podden och förutom att se på lite bilder och sånt från vad som kommer hända här framöver här så kan man ju även den vägen kommunicera med oss. Kommentera, önska saker som du vill höra mer om i podden. Och det finns även, MC-podden finns även på Facebook. Så att den har vi precis startat igång. Så hoppa in där och gilla och följ så kommer du få lite mer om MC-podden den vägen helt enkelt. Och så, återigen, hör av er. Vi lyssnar gärna på er och tycker det känns jättekul att få bidra med saker som ni verkligen vill höra.
Ja, och med de orden Johan så tackar vi väl för oss för idag.
Ja.
Mm. Och på återseende i nästa avsnitt.
Ja, tack Micke.
Tack Johan.
Tack alla lyssnare.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på MC-podden. Jag heter Johan Ahlberg.
Och jag heter Mikael Samuelsson.
MC-podden.